What would you say is the message?
I coach boys how to make money.
Wow, this is a nice spot.
How to be outside the system. How to be proper guys.
Shut up, Bernardo.
Det här är Harrison Sullivan, eller HS Tiki Toki, som de hundratusentals, som inte miljontals människorna som följer honom på sociala medier och nätet känner honom som. Den allra största delen av hans följare är unga killar som följer honom för att få råd om hur de ska bli riktiga män, för att få höra sanningen och, som han själv säger, lära sig att få pengar. Allt det här inom citationstecken då. Han är en av de influerare från den så kallade manosfären som dyker upp i en ganska så omtalad dokumentär på Netflix där dokumentaristen Louis Theroux tar oss tittare in i den här så kallade manosfären där inflytelserika manliga profiler på sociala medier når miljontals killar med budskap som kan klassas som både kvinnofientliga, homofobiska och toxiska. Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar. Och den kommande kvarten frågar jag Harry Lunabba som forskar i pojkar och pojkars mående. Vad den här dokumentären säger om pojkar och unga män idag och varför unga killar dras till såna här budskap? Ja, den här dokumentären, Louis Theroux Inside the Manosphere, publicerades på Netflix i mitten av mars. Och sen dess har en stundvis ganska intensiv diskussion blossat upp som handlar om hur pojkar och unga män lockas till radikalisering och rent av destruktiva ideal. Harry Lunabba, du jobbar som universitetslektor i socialt arbete vid Svenska Social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Du har forskat i pojkar och pojkars mående. Känner du igen den här bilden från din egen forskning?
Den bilden som presenteras i den här uppmärksammade Netflix-dokumentären, så det är ju ett fenomen som har diskuterats ganska länge redan. Och det vi vet att det finns en koppling mellan sådana här toxiska eller negativa mansideal och det som försiggår på internet och sociala medier. Och det vi vet är att det finns ganska många pojkar och unga män som appelleras till den här typen av karaktärer som framhäver en viss typ av maskulina ideal som just präglas av hårdhet och hänsynslöshet. Så det är absolut någonting som vi forskare känner till.
Men vad är det då som är så lockande i just de här idealerna som lockar in de här pojkarna till dem?
No, det är alltså en intressant sak och det där, och jag skulle säga att det är något som jag tycker att vi borde så att säga betrakta ganska så självkritiskt. Mm-hmm. Vi som håller på med jämställdhetsuppdraget. Vad beror det på att i en tid när jämställdhetsarbetet går framåt och vi diskuterar många goda ideal och så här, så lyckas vi ändå inte nå en ganska stor grupp av individer som berörs av jämställdhetsutmaningar, och då framförallt de här pojkarna och unga männen, utan de appelleras då till sådana toxiska rörelser. Och det jag tror att det är en utmaning för jämställdhetsrörelsen är att vi har inte kanske alla gånger varit hemskt inkluderande när det gäller många pojkar och unga män som känner sig kanske vilsna. Och det där, och sen kommer det sen sådana här gestalter som talar direkt i dem, talar på ett sådant sätt som det där fångar deras uppmärksamhet och talar ett sådant språk som de förstår. Och då blir resultatet att de dras in till den här typen av rörelser och idéer som många gånger inte är överhuvudtaget hälsosamma för de här pojkarna själva. Och det jag skulle vilja uppmärksamma i den här manosfärdiskussionen är den att det är alldeles uppenbart och tydligt att där finns mycket kvinnofientliga drag i de här konstruktionerna som de här manliga influenserna förespråkar. Men det vi kanske också glömmer bort är att det sättet hur män och pojkar porträtteras är också ganska fruktansvärt. Att om vi till exempel tittar på karaktärer som inte gjordes där, rika och förmögna med många följare, och det framhäver i princip att ifall du inte är rik och framgångsrik på det här sättet så är du minst sagt en loser. Mm. Och det är ganska få av oss som klarar av att bli rika, och det som jag också tycker är extra hemskt i de här karaktärerna är att de liksom är öppet ganska hänsynsfulla i sin strävan efter rikedom. Det är bara flickor och kvinnor som blir föremål för sådana fruktansvärda konstruktioner, utan det blir också pojkarna själva som dras in i de här rörelserna.
I den här dokumentären träffar dokumentaristen Louis Theroux alltså ett gäng influerare som har blivit stora i den här manosfären. Bland annat då HS Tiki Toki som jag nämnde tidigare. Och gemensamt för alla de här männen är att de minst sagt är starka profiler med starka åsikter och starka ideal som de sen i själva verket inte alltid ens lever riktigt enligt. Men Är det just då starka profiler som lockar killar som annars kanske riskerar att hamna utanför systemet?
Jag tror att det finns många olika sätt att nå fram till pojkar och unga män, och det är inte alls så att alla pojkar och män ska förhålla sig helt okritiskt till den här typen av karaktärer. Mm. Men det är tillräckligt många för att det ska vara ett problem och en utmaning. Och det där, och jag tror att pojkar är som människor i största allmänhet, att vi är olika, vi pojkar och unga män. Och det är liksom en sak som det där går hem hos alla. Men jag tror till och med att när det gäller liksom jämställdhetsarbete och jämställdhetssnacket, så vi har inte varit hemskt uppmärksammade på pojkars behov av sensitivt bemötande, pojkars behov av uppmärksamhet, eller överhuvudtaget på pojkars och unga mäns sårbarhet. Utan vi har tänkt oss ganska ofta att pojkar är privilegierade, och det här med jämställdhetsrörelsen berör framförallt minoriteter och kvinnor och flickor. Mm. Och här tror jag att vi har ganska mycket att arbeta med, att också förstå att män borde vara föremål för jämställdhetsarbete. Och det finns också många aspekter i dagens samhälle som gör pojkar och unga män extra sårbara.
Tidigare i år publicerades en rapport som Harry Lunabba hade skrivit på uppdrag av Social- och hälsovårdsministeriet, där han tar fasta på bland annat just det här, alltså att pojkar och unga män ofta blir utanför jämställdhetsarbete. Enligt Harry finns det i samhället fortfarande en inställning att pojkar är pojkar, den här, du vet, boys will be boys. Och det här igen, det är någonting som är kopplat till någonting betydligt större.
No, det här är sammankopplat med en ganska allmän diskurs, pojkar är pojkar-diskursen, som på något sätt ser pojkar som en enhetlig, lite hopplös grupp som till exempel har svårigheter i skolan. Men det att när vi till exempel talar om ett sånt svårt begrepp som intersektionalitet, som också innebär det att hur olika könsgrupper korsas också med andra sådana här sociala kategorier. Så när vi lite tittar på pojkar närmare, så ser vi att pojkar kan tillhöra olika typer av subgrupper, pojkar kan tillhöra olika typer av sociala klasser. Vi har invandrarmän och invandrarpojkar som har en viss typ av position, så har vi en liten grupp som har de här hegemoniska positionerna, det vill säga de har den här makten. Och så känner vi från populärkultur allt från nördar och frikar som vi har skrattat åt, det vill säga pojkar som inte fyller sådana här maskulina förväntningar. Och det är de här sakerna som tycker jag upprepar sig, att vi har en ganska snäv, liten och högljudd grupp som ofta får representera alla pojkar, men faktum är att pojkar är mycket mer än så.
Du nämner ofta den här jämställdhetsdebatten och liksom grunden i att pojkar och män kanske hamnar lite utanför i den. Var skulle du säga som forskare att det är som det har gått fel? När och hur? Hur har vi hamnat här?
Så det här är inte någon så enkel sak att säga att var har det så att säga gått fel, och det kan ju gå fel på väldigt många olika sätt. Men jag tror att den här liksom, i genusforskningen så finns det en hel del bra begrepp som vi har använt för att förstå minoriteter och kvinnor och flickor. Och jag tror att det jag har gjort i mitt eget forskningsarbete, att jag har använt de här begreppen för att också förstå pojkar. Och när man väl gör det, så kan man uppmärksamma det att alla gånger så har inte pojkar en privilegierad position. Att till exempel när vi tittar på sån här liksom välmående statistik, att jag till exempel tog fram statistik kring psykiatrisk öppenvård. Mm. Och det är att vi vet att pojkar tampas liksom oftare med mycket allvarliga mentala svårigheter, som till exempel kan leda till sån här ödesdiga missbruk och överdosar och självmord, så är pojkar ofta underrepresenterade i vården. Att det är klart oftare flickor till exempel som får psykiatrisk öppenvård än pojkar. Det är mycket ofta som kvinnor söker sig till psykoterapi än pojkar. Mm. Och det där, och här har vi inte riktigt liksom uppmärksammat det att för att nå fram till pojkarna i sådana här liksom sensitiva branscher i välfärdsarbete, så måste vi kanske liksom satsa extra för att nå fram till dem. Och den här satsningen tror jag att vi många gånger inte har gjort. Och sen samma gäller också utbildning, att vi har sett en hemskt lång utveckling. Senaste 20 åren så har skolprestationer dalat då det gäller pojkar, faktiskt också flickor, men pojkar i större utsträckning. Och vi brukar ha vår sedvanliga PISA-panikdiskussion var tredje år när PISA-resultaten kommer ut. Men sen så har vi ganska lite åtgärdsprogram som faktiskt skulle tangera de här utmaningarna. Utan tvärtom så har vi till exempel tidigare anlagt de här avgörande prestationsmätningarna. Att till exempel studentbetyg har större betydelse numera. Förr så kunde man söka med inträdesprov, vilket innebar att ganska många pojkar hade efter studenten hunnit gå armén och sen läsa sig in på ett inträdesprov och kanske mogna längs med den här processen. Och nu har vi tidigare anlagt mycket av det här sökandet till exempel till utbildningar efter andra stadiet. Och det är saker som vi har gjort egentligen mot bättre vetande. Vi har känt till att det här är en utmaning för pojkar, men samhället och strukturen har inte utvecklats med dem i åtanke.
Mm. Om vi då ska ta pojkar på större allvar, kom ihåg att pojkar är mer än bara en homogen grupp pojkar. Som samhälle, vad borde vi göra tycker du?
Alltså, det jag talar själv om är sån här genussensitivitet. Och det alltså innebär en sensitivitet som borde så att säga gå i alla riktningar. Att vi alla så att säga är berättigade att bli bemötta på ett sensitivt sätt. Och jag har skrivit en forskningsartikel tillsammans med min kollega Elina Laines som just nu är färdig att publiceras. Den kommer säkert ut här senare i år. Och vi har liksom funderat på vad det här med genussensitivt innebär. Och för det första så innebär det att man liksom känner till och förstår att det finns något sånt som genusnormer som styr våra förhållningssätt. Och när det gäller liksom normer så är det också normer som präglar pojkars förutsättningar och möjligheter att bli uppmärksamma i samhället. Och där till exempel så är det ganska ofta som vi så att säga sätter fokus på de hegemoniska, makthavande, synliga och typiska pojkarna. Och det är ganska många pojkar som faller mellan stolar som inte passar in där. Mm. Så det är att vi förstår att de här normerna har betydelse. Sen handlar det framförallt om emotionell medvetenhet, det vill säga att hur talar vi om pojkar och flickor och kvinnor och män eller andra könsgrupper. Det finns en tendens att förlöjliga pojkan. Jag brukar tala om infantilisering när man inte riktigt tar dem på allvar. Och ett exempel där ungdomar till exempel inte tas på allvar är överhuvudtaget den här debatten kring sociala medier och telefoner. Vi vuxna vill nu förbjuda telefoner, men vi har inte varit hemskt intresserade av att höra vad pojkar och flickor tycker om sådana här förbud. Mm. Och det har att göra med den här liksom, just en kultur där vi inte tar pojkar på allvar eller flickor på allvar. Flickor har varit tidigare hysteriska och irrationella om vi ser tillbaka till historien. Nu tänker vi att pojkar inte kan tala om känslor och vi orkar inte läsa. Mm. Vilket är en sådan kategorisk generalisering som helt enkelt inte stämmer. Och det är att vara nyanserad och liksom förstå på vilket sätt, hur den emotionella atmosfär bemöter våra unga personer. Så det handlar också om sensitivitet. Och sist men inte minst så tänker jag att den här sensitiviteten borde också komma i uttryck i det att vi liksom förstår våra ungdomar som växer och utvecklas. Och det handlar helt enkelt om att också se att det här liksom kroppsliga mognaden är någonting som vi behöver förhålla oss sensitivt. Vi har blivit ganska fokuserade på att liksom beakta den självgående studenten, eleven som ska göra självständiga rationella val på den fria utbildningsmarknaden. Och här tror jag att det är ganska många pojkar som skulle kanske behöva ett lite stadigare grepp av oss vuxna. Mm. Ganska långt in på sin skoltid eller på sin skolväg och behöver liksom helt enkelt ett stadigare sån här omhändertagande. Och här tror jag att när det gäller vår skola så behöver vi vara ganska det där. Eller helt enkelt ändra på riktning att kanske inte överuppskatta den självgående studentens möjligheter och kanske se till att alla så att säga läser, skriver och räknar på lektionstid. Mm. Och samma gäller också så det här vården att vi tenderar kanske att tänka att alla söker sig till vård aktivt som den aktiva aktören. Men att när jag intervjuat pojkar om deras erfarenhet om skolkuratorverksamhet så pojkar söker sig inte skolkuratorn, de hamnar. Och jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att vi har en sån här uppsökande liksom grepp just gällande pojkar och liksom går fram till dem istället för att vänta oss att vi har en poliklinik som pojkarna sen så att säga självmant besöker. Mm. Så jag tror att det behöver en annan typ av vuxenhet. Det kanske ni efterlyser då det kommer till pojkar och unga män.
Mm. Men om vi hade gått tillbaka till där vi började. Netflix-dokumentären Louis Theroux Inside the Manosphere. Där man får en inblick i hur det ser ut på insidan av den här manosfären. Vilken roll spelar en sån här dokumentär för samhällsdiskussionen om det här?
Men det måste man säga att när det gäller liksom att föra maskulinitetsdiskussionen vidare så den här typen av dokumentär tycker jag att det är hemskt bra och det som jag tycker att Louis Theroux gör hemskt bra är att han ger röster åt de här männena och då får liksom tittaren själv så att säga se vad det handlar om och när man nu ser på de här influenserna så jag ser som vuxen man är ganska förvirrade liksom personer som har en ganska snäv uppfattning både om vad framgång innebär och vad ett gott liv är. För att inte tala om de här stackars målgrupperna för deras verksamhet. Och det jag tycker att i den här dokumentären gjorde man väldigt duktigt det här, att man så att säga visar fram den här liksom mänskliga sidan av de här och den här vilsenheten på ett ganska bra sätt. Och jag råkade titta på den här dokumentären med en ung person, och den unga personen sa, framförallt när vi tittar på de där två pojkarna som idealiserar de här influensarna, och kommentaren var att det är faktiskt jättesynd om de där. Mm. Och där tror jag att pudens kärna är det att istället för att vi ska uppleva dem som toxiska och hemska, så kanske vi måste öppna vårt hjärta och tycka synd om de här killarna som är förvirrade, och kanske aktivt bemöta dem med olika typer av mansideal. Och det där att lämna dem åt de här influenserna. Jag tror att pojkar och unga män behöver liksom alternativa förebilder.
Tack för det här, Harry Lunaba.
Tack.
Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och Harry Lunaba, som är universitetslektor i socialt arbete vid Svenska Social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, och som forskar i pojkar och pojkars välmående. Ett nytt avsnitt av Nyhetspodden det hittar du varje måndag till torsdag på Yle Arenan direkt från morgonen. Och om du lägger till oss i din lista och beställer på våra notiser i Arena-appen, så hittar du våra nya avsnitt lätt.